Jag ska läsa från Efesierbrevet 4:20-28. Men så är det inte mer. Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisat om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er det gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i anden och förstår, och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävul något tillfälle. Den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva efter med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver det.
Ska vi se om det hörs, om vi har lyckats. Gud, tack att du både utmanar och du omfamnar oss. Tack för ditt ord. Tack att vi tillsammans får söka förstå höjden, vidden och bredden utav det du vill med oss och våra liv och oss som församling. Amen. Så glad är jag att se er igen. Jag vet inte vad ni har haft för sommar. Min har varit lite av både det ena och det andra, både arbete men också tid för vila. Och jag känner mig, alltså jag vet inte, men den här semesterhjärnan går ju lite, när man har varit liksom nedkopplad ett tag som en dator, så tar det liksom ett tag innan den går igång. Jag vet inte om ni känner igen det, men jag tänker att det är ett bra tecken liksom att det är trögstartat, för då betyder det att man har varit nedloggad ordentligt. Och så är det ju faktiskt så här att typ det här datumet förra året så satt jag i soffan med min man. Och då hade jag ju avslutat mina studier och skulle ju ut i tjänst. Och hade inte fått någon tjänst. Min man sa till mig att nu bara sitter vi här, inte sitter här, men nu tar vi den här sommaren och så ser vi om det kommer någonting till dig. Om Gud har någon öppning. Och jag vet att jag satt i soffan och som kväll sa jag till honom, nej, nu har jag väntat länge nog. Och så skickade jag iväg några mejl. Och det dröjde inte länge förrän jag fick ett svar från Ekumeniakyrkan i Sävedalen. Och som ni vet så var ju tanken att jag bara skulle varit till slutet på juni. Men det är en sån glädje som jag är kvar. Och ni ska veta att det är ett stort förtroende. Det här är ingenting som jag tar lätt på, utan jag ska söka vårda det så gott som jag kan tillsammans med er. Det blir en väldigt spännande text idag. Det är så här att hade jag mött någon människa som inte hade läst Bibeln tidigare eller hade någon erfarenhet av kristen tro, så vet jag inte om det är den här texten som jag hade läst som första text. Är det någon som vet vad det är för text då som har läst den? Kanske ska börja skriva ut det, kommer jag på, så man hinner förbereda sig. Men ni får hänga med här. Det är från Lukas. Det är kapitel 12, 42-48. Och Jesus står med sina lärjungar. Och Petrus har precis frågat Jesus, för Jesus har berättat lite liknelser. Och han frågar Jesus, gäller det här oss också? Och Jesus, han svarar ju med en liknelse. Herren svarade, tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Sannerligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer, och så börjar han slå tjänstefolket och äta och dricka sig full. Då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom, och vid en tid som han inte vet om, och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänare som vet vad hans herre vill, men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Ja, en kollega sa till mig häromdagen att det var en tråkig text. Och jag pratade med en annan kollega som hade bytt ut den här texten och valt ett helt annat tema för den här dagen. Och jag började redan för några veckor sedan att titta på texten. Jag läste den och oftast är det så att det fastnar saker och man tänker att det här ska jag börja spinna på. Men liksom det blev helt bomstopp. Jag kommer knappt ihåg vad jag hade läst. Det enda jag kom ihåg att det var ord som hugga ner och piska. Och det kändes inte så jätteuppmuntrande att hålla en predikan över det. Men så tog jag The Message, ni vet jag brukar promota den, och så läste jag i den. Och där hade man översatt de här hårda orden med potatisskalning och uppsträckning. Väldigt spännande tanke. Men jag anser ju att Jesus gör ju som han brukar göra. Han använder ju liknelser som människor kan relatera till i vardagslivet. Och så här såg det ut rent krasst faktiskt. Domaren mätte ut 3 grader av straff i förhållande till de privilegier som varje person hade haft. Och var och ens gensvar på de här privilegierna. Och att Jesus är drastisk i sina bilder, det säger oss också något, tycker jag, om allvaret i texten. Och om man läser kapitlet i sin helhet så ser vi också att Jesus är som han brukar faktiskt. Han är i konflikt med de laglärda. De som tyckte sig vara för mer än andra. Och jag läser texten och så tänker jag så här att man skulle kunna se berättelsen rent krasst. Som att man får vad man förtjänar. Eller som vi ibland hör benämnas som karma inom andra religioner eller livsåskådningar. Och ur ett allmänmänskligt perspektiv så är det ju inte så konstigt. I stort som smått, det du gör får konsekvenser. Om man missköter sitt jobb, sin föreningsekonomi, sin familj eller sina pengar så blir det konsekvenser. Och konsekvenserna blir ju olika hårda beroende på om man har glömt att vattna grannens blommor eller om man har förskingrat pengar i ett stort bolag. Men som alltid när vi har med Guds ord att göra så är det inte bara ett allmän mänskligt perspektiv som presenteras, utan det finns en djupare innebörd. Och texten tycker jag utmanar, eller har utmanat mig på andra områden. Dels så utmanar den min gudsbild, och dels så behandlar den delar av den kristna tron som det ibland talas lite tystare om. Vi ska börja med att ta en liten titt på det här ordet förvaltare. Det är ju ett av de centrala orden i texten. Och ni som är bevandrade i grekiskan vet att det ordet som man har översatt förvaltare med, det är oikonomos. Jag kan inte uttala grekiskan snyggt, men typ oikonomos. Och det här det är från det här ordet vi har fått ordet ekonomi. Och det har med hus att göra. Oikos betyder hus. Och i både gamla grekiska antika texter och i Nya testamentet så kan det här innebära allt från ett fysiskt hus till en familj och till ett samhälle och även till det kosmiska huset. Och resten av ordet nomos, det kommer från verbet nemo, att tilldela. Och vi kan också finna ordet rättvisa. Så egentligen att vara en förvaltare är att husfördela, vara husrättvis. Och på Bibelns tid så var det vanligt att det fanns en förvaltare i hemmet. Och den här personen tillhörde oftast inte familjen, utan det var en betrodd slav som hade ansvar för sin herres hus, de övriga tjänarna och affärerna, och ibland också för barnen. En viktig sak för en förvaltare, det var att förstå att ingenting av det han förvaltade tillhörde honom själv. Att vara förvaltare, det var en position som man fick efter många år av trofasthet, pålitlighet och ärlighet. Så förvaltaren sköter alltså om något som inte är hans eget eller hennes. Det finns ett annat ord som börjar likadant i grekiskan. Oiko, där har vi hus. Och så har vi dispotes. Och det här blir det hus ihop med ägare. Och man kan till och med se att det här ordet ibland används som synonym till Gud, alltså Herre. Och Bibeln är väldigt tydlig på en punkt. Det är att det är ingen människa som är oikodespotes. Det är Gud som äger. Och här tror jag vi har en av de saker som texten vill påminna oss om. Det här att acceptera att människan äger egentligen ingenting. Det är bara Gud. Gud äger och människan förvaltar. En utmaning som skaver i mitt liv. Och kanske också i vårt individuella, individanpassade samhälle där vi sätter oss själva i centrum. I såväl det materiella som i det immateriella, som i det andliga och som i ekosystemet. Att leva som om Gud inte finns. I psalm 95:4 står det: I hans hand är jordens djup. Och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort. Och fasta landet som hans händer format. Och i psalm 24. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet. Och fäst den över det strömmande vatten. Texten påminner oss alltså om att det är Gud som äger och vi som förvaltar. Men vad mer säger den oss? Jag tror att texten kan ge en snedvriden bild av Gud och av oss själva, beroende på vilka glasögon vi tar på oss. Oavsett om man tar på sig dem medvetet, för ibland kan det vara så att man går in i en text och så vill man att den texten ska säga någonting. Och så gör man den texten till det man själv vill. Men ibland och ganska ofta så är det faktiskt omedvetna glasögon vi har på oss. Säg att du läser texten med bilden av en Gud som dömande. Ja, här står det igen. Gud ligger bakom busken. Han har sin kikare och han spanar in just mig. Och han bara väntar på att få sätta dit mig. Och ja, jag klarar aldrig någonsin av att leva upp till det han begär av mig. Kanske läser du texten dessutom som en Jesus kommer tillbaka, tänk om jag inte får följa med perspektiv. En sak är viktig att utgå ifrån. Den att Gud inte vill tala rädsla in i ditt liv. Och det påminner han lärjungarna om precis innan här också. Då säger han, var inte rädda. I kärleken finns ingen rädsla. Gud är inte ute efter att sätta dit dig. Men han vill att du ska förstå din betydelse. Ingen människa finns till för sig själv. Och om du förvaltar på ett gott sätt så blir det till välsignelse. Och Guds rike blir synligt. Och du får uppleva glädjen i vad det innebär att förvalta. Och dessutom så får vi lyfta blicken och inse att förvaltarskap, det har inte bara med mig att göra. Som enskild person utan som kyrka. Och förvaltartanken tar faktiskt människan ut ur den illusionen att livet vore en privat egendom. Och lyfter henne in i den stora självklarheten att allt angår alla. Och det här med att Jesus ska komma tillbaka. Och att det ingår en slags dom. Vad gör vi med det? Visst kan man göra som jag sa tidigare att läsa texten rent ur ett allmänmänskligt perspektiv. Men på flera ställen i kapitel 12 och även på andra ställen i Guds ord så kommer vi inte undan Jesu återkomstperspektiv. Och här blev det en utmaning för mig ska jag säga. Jag är uppväxt med mycket tal om Jesu återkomst, att jag skulle bli lämnad. Så att det är som att det är en bit i livet som man liksom inte vill riktigt ta i. Och jag började liksom titta igenom min gedigna bokhylla och inse att jag har ingen bok. Som handlar om det här. Som nästan ens tar upp det här perspektivet. Och jag letade kryphål. Och jag läste bibelkommentarer. Men vi förstår när vi läser Guds ord. Att han ska komma tillbaka. Och att han ska skipa. Rättvisa och döma. Och kanske är det så att texten vill påminna oss om. Att Gud inte är likgiltig för orättvisa. att han inte bara är ett fluffigt kärleksmoln som drar fram och stryker medhårs. Att han är skarp mot dem som håller andra människor fångar. Till dem som har ledande ställningar, gott med resurser. Allt detta för att skydda det som behöver beskyddas. Och här ekar bergspredikan i mig. Saliga, de som är fattiga, de som förföljs och de som sörjer. Och vi får inte heller glömma bort att Gud är helig. Och hans helighet är inte farlig, men den utmanar. Guds helighet är god. Men när vi närmar oss honom och hans helighet så får vi syn på saker som skaver och saker som Gud behöver skala bort. Vad är det då som ska förvaltas rent konkret? Ja, enkelt förklarat, allt. Jag fick en sån fin bild av en församlingsmedlem. Hon sa så här: Johanna, ta upp din bibel. Och så när du kommer hem så lägger du dina bilnycklar, ditt kreditkort. Jag kommer inte ihåg vad som är foton på din familj. Och så bär du det inför Gud. Som ett, ibland behöver vi liksom rent konkret visa på saker och ting. Att visa konkret att ditt liv tillhör Gud. Jag tyckte det var en sån fin bild. Men att leva med Jesus får ju konsekvenser. Och vi får inte tömma tron på innehåll. Förvaltandet handlar om vår konkreta vardag. Våra sociala relationer. Och hur vi hanterar pengar och våra ägodelar. En god förvaltare måste dessutom vara medveten om att man är en del av allting. Och även utav den ekologiska väven. Med markens stenar står du i förbund. Står det i Jobb 5:23. På ett område är Jesus väldigt tydlig. Och det är förhållandet till pengar. Och hur vi förvaltar vår ekonomi. Det här är en av de största utmaningarna jag har. Jag brottas ständigt och jämt det här med vad man gör med sina pengar. Och sin ekonomi. Och det är egentligen bara pengar eller mammon som Jesus likställer med sig själv. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att ha den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Men sen finns det två andra centrala områden som vi ska förvalta. Och vi ska ta och läsa två ord från Bibeln. Det är från första Korinthierbrevet 4:1. Där står det så här: vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Och i Petrus står det: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Och att förvalta Guds hemligheter, det är egentligen ingen hemlighet, utan vi ser att det översätts med mysterium. Det här mysteriumet som inträffar när vi drabbas av Jesus själv. Det här vi inte kan förklara med något filosofiskt tankesystem eller rationella argument. Det är liksom när hans liv, hans död och hans uppståndelse träffar oss och går rätt in i våra hjärtan. Och förvalta Guds nåd. Vad är det? Jag vill lyfta två personer som har inspirerat mig mycket i sommar. Och det ena är Sebbe Staxet. Och det andra är Ingrid Leroux. Jag vet inte om ni lyssnade på hennes sommarprat. Var det någon som gjorde det? Nej, då kan ni gå hem och göra det. Om ni som inte har gjort det. Alltså, det här med att förvalta Guds nåd. Sebbe tycker jag gör det på ett sånt konkret sätt. Man kan tycka vad man vill om hans kampanjer. Man hör både bu och bä och glada tillrop och folk som inte är så förtjusta i det som försiggår. Men här finns någonting. Vem mer får sitta i TV4:s morgonsoffa som han gjorde igår och berätta om Guds nåd, hans kärlek? Vem plockar upp människor som är på samhällets botten? Plockar in dem som han gjorde. Var det någon som såg intervjun igår i TV4? Ja, när han plockar in den här unga 19-åriga killen som han har skrivit en låt som heter Katten i trakten, och han bor till vardags på ett HVB-hem. Och Staxet har följt honom sedan han var 9 år. Honom plockar Staxet upp och börjar samarbeta med. Och de skriver en låt om förlåtelse till sina mammor. Det är ett budskap om hopp. Det är en nåd som vi har att förvalta. Och han sökte upp även den unga kvinna som Kalla fakta hade ett program om. Som väckte stort engagemang. Hon plågades av drogmissbruk och psykisk ohälsa och hemlöshet. Han ringde upp henne. Och hon har fått, vad vi vet då, början på ett nytt liv i alla fall. Ingrid Leroy, hon är inte lika sprudlande och liksom så här karismatisk som Sebbe. Men hon har ju 40 år arbetat i Sydafrikas kåkstäder. Ibland med fara för sitt eget liv. Hon har levt i krigszonen. Och hennes flaggskepp och det hon arbetar för, det är mentormammor. Kvinnor som själva kommer från slummen och mot alla odds klarar sig bra, hjälper nu andra i kåkstäderna. Och allt detta arbete gör hon, som hon säger i programmet, omringat av bön och lovsång. Att förvalta Guds hemligheter, hans mysterium, och förvalta Guds nåd. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer, står det vidare. Den här är också lite knepig, tycker jag. Hur tänker vi här? Det finns människor som knappt orkar leva. Min man pratade med en vän till oss som har en sjukdom som begränsar. Och Håkan sa, jag funderar på att cykla till jobbet. Och personen svarade, jag kommer knappt dit. Någon har ork och kraft. Någon orkar kanske inte ens leva. Det finns människor som funderar över vilken långresa de ska ta över jul. Och det finns de som undrar hur de ska få råd med ett barnkalas. Det finns människor som äter sig mätta, jag. Och de som hoppas på att hitta något i soporna. Det finns de som har uthållighet att be länge och mycket. Och det finns de som knappt orkar viska en bön. Jag tror inte tanken är att vi ska försöka börja lista ut vem som har fått mycket och vem som har fått mindre. Bara det här ordet fått tycker jag är väldigt problematiskt. Här tror jag att det främst handlar om att bli medveten om att det man har ska kunna användas för att bistå den som har mindre. Hur man använder det man har fått för Guds rikes synlighet. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Ska gå in i avslutningen här strax. Men jag tänker så här, att i förvaltarskap så finns det två saker vi kan tänka på. Det ena är ju hur vi tar hand om det som har anförtrotts oss. Men den andra punkten handlar om att försöka se till att vi har något att förvalta. Att vi liksom utsätter oss för Guds handlande med oss. Att vi inte gömmer oss utan snarare söker Guds gärningar. I Efeserbrevet står det så här, vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och det här är inte alltid en självklarhet. Ibland lever vi som att det vore liksom den heliga slumpen som avgjorde våra liv. Men vi tror ju att Gud har en tanke för varje dag som vi lever. Många av er har hört det så många gånger förut. För någon kanske det är första gången. Det här att Gud vill att vi lägger ner allting inför honom. Att vi ska leva som om att Gud finns på riktigt. Men som människor är vi bristfälliga även i vårt förvaltarskap. Och tro mig, det är Gud mycket, mycket väl medveten om. Evangelium, det är att vi har någon som både är oikodispotes och oikonomos. Han är alltså både ägare och förvaltare. Och han är inte bristfällig. Och det är mot honom som vi får lyfta vår blick. Det är därför det finns ett kors och en uppståndelse. Och Jesus, han är tålmodig. När vi inte lyckas med att förvalta det vi fått, så står han ändå där bredvid oss. Petrus hade inte förvaltat vänskapen med Jesus. Han förnekade honom gång på gång. Ändå säger Jesus efter sin uppståndelse i mötet med några andra lärjungar: hälsa särskilt Petrus. Och kanske är det någon som extra behöver höra det här idag, att Jesus, han säger: hälsa särskilt Petrus, ditt namn. Det är relationen med Jesus vi förändras. När anden tar plats i våra hjärtan. Och Jesus, han får vara vår förebild när det handlar om förvaltarskap. Men han är också den som bär på nåden när vi inte lyckas. Gud ställer kravet, men nåden genom Jesus Kristus, det är gåvan som är så mycket större än kravet.